Äntligen har det blivit dags för ett nytt avsnitt av NHL Puls med mig Adam Johansson, VPs Jonathan Lindqvist och Every Sports Uffe Bodin. Och grabbar, det är ju så här att under de senaste veckorna har flera lyssnare gjort mig varse om att vi har missat en kritisk detalj i podden. Och det här tar jag på mig. För vi har ju inte lyft fram ett födelsedagsbarn. Det sa vi att det skulle bli en tradition här i podden resten av våren.
Mm.
Så är ni redo för en herre som fyller år 28 mars när vi sitter och spelar in det här?
Kör.
Keith Kachuk.
Big Walt.
Ja. Big indeed.
Ja. Ja, det här är ju ett spännande namn. Han måste ju vara... Är det här...
72.
Är det här liksom den bästa... Fars, nej, vad dum jag är. Nu drömde jag bort How och Hall.
Trea då kanske?
Ja, precis. De kommer nog gå om Thomas och Alex.
Det har de nog redan gjort. I och för sig, där finns det en Stanley Cup också.
Ja, förstås. Thomas har tröjan i taket. Det har inte Keith Kachuk någonstans.
Ja, det är så pass ja. Ändå.
Men okej, okay, Keith Kachuk då? Alltså, om man, nu för tiden pratar man ju mest om honom som... Den stora närvaron i sina söners liv, bildligt och bokstavligt. Men han var ju, alltså, han är ju typ själva sinnebilden av den numera utdöde powerforwarden. Den här typ 40 mål, 200 utvisningsminuter spelaren som inte finns längre.
Ja men till och med, om jag minns rätt, 96-97, han gjorde över 50 mål och hade över 200 utvisningsminuter. Kan han då vara den sista av sin sort? Jag tänker Kevin Stevens, möjligtvis Rick Tocchet vid något tillfälle. Men den sorten spelare som ju, alltså inte existerar idag. För det är ju typ ingen som har 200 utvisningsminuter ens.
Jag skulle säga att man möjligtvis kan drista sig till Jerome Ginla. Liksom, Jerome Ginla var ju där power forwarden peakar och dog. Ginla är ju egentligen som en T-rex. Att... alla rovdinosaurier blev större och större genom liksom krita och djura fram till T-rexen. Och sen bara boom, slut. Mm.
Såklart ska vi få in ett djurtema på det här också. Men så här, det har ju varit en diskussion om Kachuk. Är han en person för Hall of Fame eller inte? Uffe, hur ser du på det? Han har över 1200 matcher, över 500 mål, över 1000 poäng. Han nämns ju som en av de bästa amerikanska forwardsarna i historien faktiskt. Ser du honom väljas in här inom en snar framtid? Eller kommer man bara få helt enkelt konstatera att han inte är en medlem av den där hedersvärda familjen?
Han är den klassiska kantbollen för mig. Alltså man kan nog göra ett case. Men det är ju så här, han har inte vunnit liksom någonting. Varken, kan inte minnas att han har vunnit några troféer. Och han var med och vann World Cup med USA 96. Men det är väl typ... det är väl det. Så jag tycker inte riktigt att han når hela vägen fram. Han hade en bra peak där. Några säsonger med över 50 mål. Var över 40 också för den delen.
Han har väl två raka med 50 och en skytteliga titel där. 96-97.
Ja, skytteliga titel. Okej. Okay. Ja, det är en rätt bra peak ändå får man säga. Men kanske ändå inte på den nivån att du tar dig hela vägen in i Hall of Fame. Jag älskar ju power forward så jag är lite... som ni märker, jag har en jävel på varje axel här som ger mig motstridiga budskap. Men jag landar nog i att jag inte vill ha honom där.
Men Jonta, du och jag pratade om Jeremy Roenick för några månader sedan. Mm. Ställ de två emot varandra. Vem är före då?
Då bör väl Kachuk förmodligen vara närmare för att han var bättre på sin position. Jag skulle säga att Kachuk var närmare att vara världens bästa ytterforward än vad Roenick var att vara världens bästa center. Sen är ju konkurrensen tuffare också. Och du ska förmodligen ha fler center i Hall of Fame. Men kanske där. Men för mig så handlar det ju... Hall of Fame är ju... det finns ju en gyllene tvåstegsraket. Har du 1000 matcher och 1000 poäng samtidigt som du har varit bäst i världen, diskussionen bäst i världen någon gång under karriären, som forward då alltså ska vi säga, då är du nästan alltid inne. Men i Kachuks fall och i Roenicks fall också, de har ju längden på karriären och var bra under lång tid, men du kan nog inte drista dig till att säga att någon tyckte att varken Keith Kachuk eller Jeremy Roenick var liksom en av de bästa spelarna i världen.
Drista ditt nya favoritord. Då drar jag två gånger under poddens 4-5 minuter här.
Ja, det skulle man kunna.
Det är ett bra ord. Alltså jag anklagar inte för någonting.
Ja.
Tredje där då.
Ja.
Men...
Nej, men, okay. men det är ju lite grann... Och då måste du in med en X-faktor, tycker jag. Och om jag ska jämföra med en annan spelare som är lite snarlik, som många diskuterar, det är Rod Brindamore, som har också längden på karriären. Han har vunnit en Stanley Cup som kapten, vunnit en Selke Trophy. Han var ju aldrig heller i diskussionen om att vara bäst i världen, även om han var väldigt bra. I Brindamores fall kanske det finns mer av en X-faktor för att han har vunnit en Stanley Cup som kapten, och att han kanske är på sätt och vis liksom Carolinas... Han är inte en Shane Doan som han är för Arizona, liksom, men han är ändå lite av en kulturbärare.
Symbolspelare.
Ja. Och du kan ju inte säga att Keith Kachuk eller Jeremy Roenick är symbolspelare för något lag egentligen. Och det kanske är orättvist, men sånt där... När vi pratar om Hall of Fame så spelar det roll. För Hall of Fame handlar inte bara om hur bra spelaren har varit. Återigen så heter det Hall of Fame. Och det handlar om hur stora spelaren har varit. Och där finns det andra faktorer som väger in.
Finns det något bättre än riktigt gott färskmalet kaffe på morgonen? Det skulle väl vara en McToast med rökt skinka och smältost. Och nu får du båda för bara 30 kronor. Välkommen till McDonald's.
Men Uffe, han har ju även producerat två eminenta NHL-söner i form av Matthew och Brady Kachuk. Brady som är kapten för Ottawa har en fantastisk säsong där. Matthew har ju, ja, men för två år i rad där kommer han ramla över 100 poäng och är assisterande i Florida i ett långt kontrakt med Panthers. Alltså så här, hade du varit GM för en NHL-organisation av de här två med de existerande kontrakten då, vem hade du valt?
Bra fråga.
Ja, det var bra.
Jag ska säga till lyssnarna också att Brady har ju då ett avtal värt 8,2 miljoner dollar per säsong till 2028. Och Matthew har ett avtal värt 9,5 miljoner dollar per vinter till 2030. Så då har vi lagt fram det på bordet här också för Uffe.
Ja, den där, Adam, du satt mig verkligen på pottkanten där. Jag försökte fundera igenom det här några snabba sekunder och alltså jag har ju, hade du frågat mig för ett halvår sedan så hade jag nog sagt Matthew Kachuk, baserat liksom rent produktionsmässigt vad han har mäktat med, men alltså som jag känner nu, liksom Brady har kommit starkt här och framförallt tycker jag på det fysiska planet så han är ju mer av en, ja, men lite mer som sin farsa kanske när det kommer till det fysiska spelet, medan Matthew är väl mer en klassisk retsticka som inte gör sig lika bra kanske fysiskt som sin bror. Så att jag tycker någonstans, även om jag väger in det defensiva också, så landar jag nog i att Brady ändå är en mer komplett spelare. Han kanske inte kommer att göra 100 poäng som sin bror, men det är den typen av spelare som du vinner Stanley Cup med, skulle jag påstå.
Jag skulle vilja gå emot och hålla med Uffe här.
Det blir intressant.
Ja.
Ja.
För jag tror jag skulle gå emot påståendet att Brady är mer komplett. Jag tycker att Matthew kan göra, alltså Brady är bättre fysiskt, absolut, men Matthew kan göra tillräckligt av de sakerna som han kan göra, och den stora grejen för mig, och det här har jag varit väldigt imponerad av Matthew i Florida, där han har fått tagit betydligt större ansvar för spelfördelandet utan Johnny Gaudreau, det är hur bra han är på det. Och för mig så har han ett playmaker-element som jag absolut inte har sett av Brady, som känns mer som en måltjuv och kanske en spelare som inte lyfter omgivningen lika mycket, samtidigt som Matthew kan göra mål. Han har alltid haft bra defensiva siffror och den biten, så att han känns mer komplett. Men med det sagt så håller jag ändå med vad Uffe säger, att Brady är den typ av spelare som man vinner Stanley Cup med, och det är för att jag får ett annat intryck av honom som person faktiskt. Han känns mycket mer enkel. Det har varit mindre strul med kontrakt. Det är mindre liv om saker runt omkring. Och jag tror att det är kul att Matthew Kachuk är som han är. Och det är inget fel med det. Jag tror att det är jättebra för ett ställe som Florida där man får upp intresset. Och han är liksom någon de kan bygga runt. Man såg ju direkt när han skrev på, så började han direkt börja prata om Tampa. Han fattar grejen. Han säljer sporten bra. Men Matthew Kachuk, eller förlåt, Brady Kachuk har den där... Han känns som någon som bara kör. Som är en en klassisk hockeyledare. Så att jag, den biten håller jag med om, att, och det är inte en kritik mot Matthew, men utan snarare beröm till Brady, att han känns väldigt i ung ålder mogen och inriktad och fokus på rätt saker, och det handlar fram om att vinna med Ottawa Senators. Så att den delen håller jag med om.
Gabriel Landeskog vibbar.
Ja, bra jämförelse.
Bra. Men för att styrka din poäng där med Matthew som framspelare, Jonte, ska vi säga det också att han för andra säsongen i rad kommer att landa över 60 assist i grundserien, vilket är väldigt imponerande. Men när Matthew var 23 skulle fylla 24, då hade han fram tills dess gjort 77 poäng varav 34 mål. Brady den här säsongen kommer ju att nå över det. Han fyller 24 senare den här säsongen. Eller det är väl höst i för sig. Vad ser du framför dig där, Uffe? Är Brady en... Är han nästa Tkachuk som går över 100 poäng och kanske den första att nå 50 mål?
Ja, alltså han har ju en förbaskat lovande omgivning där i Ottawa, och jag tänker framförallt om han får spela med Tim Stützle som verkligen liksom, han växer mer och mer fram till den bästa spelaren ur... Ja, det är tidigt fortfarande, men som det ser ut nu så är han ju klart bästa spelaren ur kullen som draftades 2020. Och håller redan på nu och gör liksom en historiskt bra säsong sett i sin ålder. Så att, kan de bygga kemi över tid och hitta någonting där, så ja, då ska jag inte säga att det är omöjligt att han når de höjderna. Men jag tror inte att den där offensiva touchen kommer riktigt lika naturligt för honom som den gör för Matthew. Som Jonta är inne på, jag håller med där i alla fall om att Matthew har ju ett lite bättre spelsinne.
Okej, nog om Tkachuk-familjen för den här gången. Men jag vill att vi ska fortsätta prata om poäng i världens bästa hockeyliga. För nu ska vi ha ett blågult fokus. Elias Pettersson ligger just nu på 93 pinnar när vi spelar in där. Erik Karlsson på 90. Vancouver och Sharks har 9 matcher kvar av grundserien. Och det jag undrar här till er herrar, det är om vi för första gången sedan 2011 kommer få se en svensk göra minst 100 poäng i NHL. Då var det Danny Sedin på 104. Jonta, en eller två? Vilka, eller kanske ingen? Vad ser du framför dig?
Nej, men jag tror att båda kommer att greja det. Och det är ju lite grann som... Scott Hanna var inne på det i, han är ju tv-expert nu på NBC som sänder Sharks-matcherna, att nu spelar hela laget för Erik, de har ingenting att spela för, och det är ju samma sak i Vancouver, så att de kan lite grann som när Henrik Sedin vann på Engligan året innan Daniel, så kan de coacherna kan låta Erik spela lite extra, lagkompisen kan söka Elias lite extra, så att de har ju verkligen förutsättningar för att jaga det här utan att skada laget, för det finns ingenting att skada. Så att jag tror att båda klarar det, och Adam, jag ska bara tillägga det här för jag tycker det är värt att nämna. Det här är väl första gången, nu har du siffrorna i kanske färskare minne, men visst är det första gången sedan Danny Sedin som en svensk ens gör 90 poäng på en säsong?
Ja, det kanske är. Det har inte jag dubbelkollat, men Niklas Bäckström var väl närmare det. Ja,
han har ju varit på 86 va, sen dess tror jag. Han har ju en 100 poäng säsong, men det var ju tidigare. Jag tror att det var väl 07-08 som han var på 100. Jag tror inte... Jag har ju kollat...
Tibanejad hade väl någon 76 poäng säsong. Det är väl närmast i så fall då, bakom Bäckis.
Nej, Hedman har ju haft 85.
Ja, just det. Och han Erik Karlsson har haft 82.
Ja, precis. Han slog ju backrekordet i fjol. Men som jag minns det här på uppstuds så var det... När Dan gjorde 104 där, så det är senast en svensk ens var över 90. Så att det är ju en ganska... Det är väl på tiden, kan vi säga, att de är där uppe.
Okej, Jonta säger båda två över 100 poängsträcket. Uffe, du då? Erik Karlsson har ju inte haft samma poängtrend senaste veckorna här, och det är ju 9 matcher och 10 poäng han behöver.
Mm, ja, där är lite mer orolig, inte just på grund av Erik, men på grund av att omgivningen har ju inte blivit bättre efter trade deadline direkt. Sharks är ju ett ja, jag vet inte, liksom, det är typ Erik Karlsson och andra veteraner, och sen är i princip någon man har hört talas om. Så där känner jag väl att en viss oro, om man nu ska använda det ordet i det här sammanhanget, för att det kanske inte räcker ända fram. Elias, 100% säker på att han fixar det, för att han är också inne i en riktigt bra trend just nu. Men ja, jag säger att det bara blir, jag är tråkgubben här och säger att det bara blir Elias då, för att gå emot Jonta lite.
Men så här, alla vet ju att Conor McDavid kommer att vinna Hart Trophy den här säsongen. Det är odiskutabelt. Men om vi ska ta den svenska diskussionen. Elias Pettersson, Erik Karlsson eller någon annan. Vad säger du, Jonta? Vilken är din favorit i det priset?
Årets svensk.
Ja, eller mest värdefulla, bästa, hur du nu vill uttrycka det.
Ja, det här har vi en otroligt bra diskussion, för att då ska vi ju verkligen väga in vad vi sätter i ordet värde. Och det här är ju diskussionen som på något sätt gör Hart Trophy intressant också. För vissa tycker till exempel att du ska gå till slutspel, har laget inte lyckats med det grundläggande målet, ja, då har du misslyckats. Och då är ju den uppenbara kandidaten Linus Ullmark. För han är ju med marginal den bästa svensken som kommer att gå till slutspel, får vi säga. I och med att för mig är de bästa svenskarna den här säsongen Elias, Erik, Linus och Rasmus Dahlin. Men om man ska prata vilken spelare som gör mest för sitt lag, är förmodligen Erik Karlsson. Eller Elias Pettersson. Jag vet inte.
Det är just därför jag nämner dem som hard kandidater.
Det är det som gör liksom det här värdegrejen så svår. Att många hävdar ju, jag har ju haft en diskussion med folk som är så här: ja, om inte det här laget hade haft den här spelaren, då hade de inte gått till slutspel. Det är klart han ska vinna Hart. Det är så här, ja, men okej, om du spelar ett bra lag och lyfter det från ett slutspelslag till en liksom legitim utmanare, för mig är det typ mer värt egentligen. Jag menar, det är väl ett större värde att vinna Stanley Cupen och åka i första rundan. Men vad svårt. Den är riktigt bra den här säsongen, den diskussionen.
Ja, det är därför jag ställer frågan. Och nu när du har presenterat ditt svar, som inte var det mest konkreta jag fått från dig i poddens historia, så vill jag höra Uffes tankar.
Linus Ullmark.
Oj, och så sätter vi en punkt.
Ja, nej, men jag är ju den där tråkiga typen som tycker att du måste gå till slutspel för att vara involverad i en Hart-diskussion. För någonstans känner jag att om ditt lag inte har gått till slutspel, jag menar, oavsett hur bra du har varit för ditt lag då, vad har det resulterat i?
Ja, det är ju en jättebra poäng. Alltså, jag har egentligen inget svar.
Alltså, motargumentet, jag är ju inte en sån. Jag har ju röstat på McDavid när de inte har gått till slutspel, till exempel i Hart. Motargumentet är att värde är värde. Att så här, om den här tröjan kostar 200 kronor att köpa och jag bidrar med 199 kronor och ingen av mina kompisar har en enda krona, så har jag ju ändå bidragit med mest värde. Kontra det andra gänget där alla hade en 20 var. Men de var 10 stycken. Alltså, värde är värde.
Så är det spett om jag
hängde
med kort.
Hängde du med på den, Adam? Hängde du med på den liknelsen?
Ja, det är bra. Men så är det spett om jag köpte med en kort tröja på 199 kronor, kan man säga. Och resten har pyntat in en krona.
Nej, de hade ju inte en krona. Medan i Bostons fall så hade alla... Då kanske där är alla liksom 100 kronor. Så de hade liksom... De har liksom 5000 i tröjbudget helt plötsligt. Så de köpte den här tröjan med god marginal. De har 4800 kronor kvar efter de har köpt den.
Yes. Nu räcker Jonta. Uffe säger Linus Ullmark i alla fall. Jag vet inte vad Jonta svarade. Vi kommer att återuppta den här diskussionen lite längre fram. Kanske när grundserien är över. Vi har lite mer att ta i den här veckan. Det är en del lyssnarfrågor vi ska avhandla också i slutet av avsnittet. Men först fortsätter vi nyhetssvepet. Och det blev ju klart här den gångna veckan att Jared Bednar har signat ett nytt treårskontrakt med Colorado. Han stannar till 2027. Och för här är det ju högintressant att han med det här kontraktet blir en av de bäst betalda i hela ligan. Och det ska jag väl säga att han är förtjänt av efter den där Stanley Cup-ringen och att ha hjälpt Colorado till toppen.
Ja, men verkligen. Han kom in, jag vet inte om ni minns det, men det var ju under ganska stormiga förhållanden att Patrick Roy hoppade av för att han inte var överens med lagledningen om liksom vilken riktning de skulle ta. Han hade ju väldigt tydliga åsikter om att de skulle satsa på storvuxna, tuffa spelare, och då hade ju klubbledningen kanske valt en liten annan väg i draften och i free agency och sådär. Så han försvann ju hip som happ. Och Jared Bednar hade haft ett bra år med, jag tror det var Cleveland Monsters heter de väl, som är eller Lake Erie Monsters, jag minns inte exakt. Men de var väl Columbus farmalag vid tidpunkten, om de hade vunnit mästerskap eller något sånt där. Så han kom in i en ganska taskig sitt. Så första säsongen där så var ju Colorado, de var ju sämst i NHL. Om jag inte minns fel. Jag tror de spelade 48 poäng på hela grundserien. Så att han fick ju inte den bästa av start direkt, kom in sent, floppade första säsongen, men har ju varit med och byggt upp det här, får man ju ändå säga. Det kan ju vara lätt att peka på att han har liksom fantastiska spelare i världsklass i McKinnon och McCarr bland annat, men det krävs ju ändå någonstans en coach som kan hålla ihop stjärnor också, och det har han lyckats med. Så Stanley Cup-pokalen blev ju liksom icing on the cake, om man säger så. Så att jag håller med, jag tycker att han förtjänar 5 miljoner per år eller vad det är nu han får i det här kontraktet. Och kul att se liksom att Colorado vågade satsa vidare på honom, att de har skapat kontinuitet. Gå lite emot den här devisen om att man ska byta tränare i stup och kvarten. Lex Brynäs IF.
Oj då.
Vilka det har sagt också.
Precis, en dold pik till Hockeyallsvenskans nykomling nästa säsong. Men Bednar, rätt mig om jag fel här. Han har väl vunnit...
Vet du, en svaghet du, Adam, det är att du inte vet vad som är dolt och öppet. För ofta när jag till exempel säger kolla på NHL-studion i helgen, då säger du, åh, nu var det smygreklam. Och nu får jag säga, som Brynäs gör, då säger du att det är en dold pik. Vad är då en öppen pik?
Ja, du har väl rätt i det då. Den var väldigt öppen och tydlig från Uffe. Oh. Som satte dolken i Brynäs ryggen. Men Bednar, rätta mig om jag har fel. Han har väl vunnit ECHL, AHL och NHL, va? En vinnare. Ute i fingerspetsarna.
Du har rätt. Jag hade inte tänkt på det, men det är ju rätt fantastiskt faktiskt. Och som coach. Jag började fundera om man hade gjort någonting som spelare också. Men det här var som coach alltså.
Mm, ja, jag tror det i alla fall. Han var väl en, visst var han en fighter som spelade?
Han var stenhård.
Ja.
Ganska talanglös, ska tilläggas.
Viktigt tillägg. Nej, men jag har för mig att han har vunnit alla de tre titlarna. Och då undrar jag, Jonte, här, att om vi ska ta och sammanfatta Bednars tid i Colorado från 2016 till idag. Sen har han några år till på sig här att kanske vinna fler ringar med Colorado. Är han Colorados mest framstående tränare genom tiderna? Jag tänker Mark Crawford vann med dem 96. Bob Hartley gjorde det 2001. Och Bednar gjorde det 2002. Har du honom högst upp på din pall?
Oj. Det här är ju svårt. Alltså, det beror på hur du ska värdera.
Vi ska säga det till alla lyssnare också. Det där var skådespel från Jonathan Lindqvist. Oj, eftersom att jag hade förberett honom på den frågan inför inspelning.
Jo, men det var faktiskt inte det.
Du sålde in det bra, du sålde in det bra.
Ja, men jag hade inte tänkt på det så mycket. Men det som jag ojar åt, som är svårt, det är, okej, pratar vi om han är den bästa tränaren som har tränat Colorado eller den tränaren som haft mest framgång i Colorado?
Nummer två, tänker jag.
Mm. För det som är intressant är med både Hartley och Crawford är att ingen av dem, de har ju varsin titel, men de känns ju inte som några supertränare. Det är ju liksom inte så här John Cooper som nu har han varit i Tampa i 10 år liksom, eller om du tar Scottie Bowman som har vunnit massa titlar på massa olika ställen eller sådär, utan men jag brukar ju säga, nu får jag inne på diskussionen som var det bäst tränare. Jag tycker alltid att man ska tänka på, för att bedöma tränare måste de vara i olika klubbar. Det är så svårt att separera liksom tränaren från spelarna och så vidare, och därför tycker jag att Mike Sullivan, jag är otroligt imponerad av Mike Sullivan och håller honom som en av de bästa tränarna i NHL. Men för mig finns det alltid den här brasklappen att det är bara i Pittsburgh han har lyckats. Och vad gör han den dagen han tar ett annat lag där Sidney Crosby inte finns? Det blir väldigt intressant att se. Men det var inte
det
som
var
frågan.
Det är väl också intressant. Alltså, varken Mark Crawford eller Bob Hartley lyckades speciellt bra i andra klubbar.
Precis.
Eller?
Nej, det är det jag menar.
Alltså, Hartley floppar väl i Atlanta, vad jag kan minnas. Och för mig, de två, nu har det ju gått en tid och man har kanske, jag vet inte, men jag upplever att båda två var så här, liksom gaphalsar mer. Alltså den tidens tränare som funkade sent 90-tal, tidigt 00-tal, liksom är så här, om det var så här management by fear nästan. Och Bednar, även om han liksom haft en karriär som fighter, så upplever jag inte alls honom så, utan han ger ett ganska intellektuellt intryck ändå.
Men okej, okay, jag ska faktiskt, nu ska jag vara lite elak här, Uffe. Är inte Bednar lite tråkig?
Jo, men det kanske passar i sammanhanget.
Men jag tänker så här, det är ganska många tränare. Nu för tiden är de flesta tränare är ganska färgstarka personligheter. Alltså om du tar till exempel, vi tar John Cooper då, som är liksom ganska jämförbar tycker jag. För att han har haft framgång, han kommer inte från en spelarkarriär som är värd att nämna, ännu mindre än i Bednarks fall, men han kan ju verkligen hålla hov på en presskonferens. Jag har ju varit på presskonferens också när han innan de börjar liksom, och han kan ju skoja och liksom skapa stämning, och jag tycker många, men alltså Mike Sullivan är en karaktär på sitt sätt om man tar honom, Bruce Boudreau liksom, alltså det känns som att många tränare är profiler, men han är ganska så här, han, som du säger, han verkar ganska smart och sånt där, men han sticker inte ut.
Jag känner att jag inte riktigt får svar på min fråga, så jag kommer vinkla om den.
Ja, men, okay. Jag ska svara på frågan.
Nej, men vänta. Nej, nu ska jag ta frågan. Mm. Vi pratade om symbolspelare tidigare. Och det finns ju symboltränare. När man tänker på Detroit så, ja, men, då tänker man ju på bland andra Mike Babcock. När man tänker på Pittsburgh, då är det Mike Sullivan. När det är Carolina, då är det Rod Brindamore. Vem ser ni framför er när ni tänker Colorado Avalanche och tränarbänk?
Patrick Roy. Men det är ju mer för att han, det är som Jonta säger, han var ju galen, bindgalen nästan skulle jag säga, liksom, att han kunde ju, vad var det? Var det Boudreau han nästan hamnade i slagsmål med där vid något tillfälle liksom. Så det är mer därför, alltså att han sticker ut på det sättet som Jonathan beskriver. Alltså helt ärligt, jag tänker ju inte på Jared Bednar i det sammanhanget, och det är ju antagligen, som jag inte är inne på, att han är ju liksom ingen profil på det sättet. Alltså att han sticker ut med, på något sätt. Men framgångarna kanske borde tala för sig där egentligen.
Men är det inte lite grann som med Pierre Lacroix också, att i Bednars fall att du har en GM som är en så stor profil i Joe Sakic, som ju var GM när de vann, även om han har gått upp nu till presidentposten, att det sånt tycker jag också spelar in. Alltså jag tänker till exempel, ett bra exempel för mig är Toronto, där alltså Sheldon Keefe, alltså att vara tränare i Toronto är den mest upppassade coachpositionen i NHL. Sheldon Keefe har en ganska, liksom ändå en personlighet som sticker ut lite grann, men han är inte en topp 5 tränarprofil i NHL. Jag tror en del av det har att göra med att Kyle Dubas på något sätt är den man fokuserar på när man tänker ledningen för Toronto. Att det kan också vara lite så där att det spelar in. Sakic är ju inte en, varken Sakic eller Dubas är ju enorma personligheter, men de har någonting. Sakic för att han var en spelare, han var Dubas för att han var något nytt, ung och liksom snygga glasögon och jag vet inte varför men liksom, och försökte vara något annat och har gått emot, om man ska vara seriös, igen lite cred, och försökte göra mycket på det filantropiska humana planet och också liksom, så att
spännande infallsvinkel där. Sen vet jag inte om jag håller med om att Kyle Dubas har snygga glasögon. Det får väl bli en diskussionspunkt framöver här. Jag tycker väl att du har väl ungefär samma klass på dina grejer, Jonta.
Jag tycker att han har mer Uffe-briller. Mina är lite för smala.
Ja, det har du någon poäng. Det här är jättebra material för lyssnarna.
Om Kyle Dubas skaffade skägg. Du ser inte det, Aron?
Nej. Nej, jag ser faktiskt inte det framför mig. Framförallt jag inte lyssnar det eftersom att det här är en podcast.
Ja, men så
att
de flesta har väl någon form av uppfattning om hur Uffe ser ut.
Jo, men jag vet inte om de har
som
uppdaterat
mig, det. Som mig enligt Mike Harrington.
Ja, just det.
Nej, jag fattar. Det flög över mitt huvud.
Det var ett roligt.
Mike Harrington är han är beatwriter för Buffalo Sabres. En ganska illa omtyckt sådan. Jonta, du kan dra resten.
Nej, det var väldigt enkelt. Det var finalen 2018 var det. Det var i Washington och det var när Rasmus skulle gå i draften, Dahlin. Så jag satt på läktaren där och intervjuade honom under en träning. Och sen hade Harrington tagit en bild på det och skrivit Rasmus Dahlin being interviewed by Swedish reporter Uffe Bodin.
Det är kul på riktigt.
Ja, men det tycker jag, det lustiga sammanhanget var att jag känner ju Mike Harrington och vi har ju liksom umgåtts, så att säga. Så, ja, jag vet inte. Han kanske behöver andra glajor i så fall. Då.
Men det var ju i alla fall bra för Uffe att det var ju en av mina uppstyrda dagar när jag hade skinnbläser på mig hela balletten. Så att det var ju i alla fall inte när man såg ut som en luffare.
Finns det något bättre än riktigt gott färskmalet kaffe på morgonen? Det skulle väl vara en McToast med rökt skinka och smältost. Och nu får du båda för bara 30 kronor. Välkommen till McDonald's.
På Sveriges största jackpot-casino går Hypermiljonen på högvarv. Från Malmö i söder till Kiruna i norr har Hypermiljonen genererat över 130 miljoner exklusivt till våra spelare. Välkommen in till Sveriges största jackpot-casino, hyper.com. 18 plus, regler och villkor gäller.
Då har vi avklarat både nyhetssvep och dagens födelsedagsbarn. Nu ska vi rikta fokus mot er lyssnare och de frågor som har strömmat in senaste veckorna här på vår mejladress adam.johansson@expressen.se och även på sociala medier. Jag och Uffe har ju fått en hel del funderingar och tankar från en lyssnare där. Och första frågan lyder så här, den kommer från Andreas Johansson och han skriver till nästa NHL-puls. Kan ni inte diskutera Erik Karlssons plus minus, både i år och under hela hans karriär? Även fast han har haft höga poäng så ligger han på minus. Vad beror detta på? Tack för en bra podd.
Mm, ja, den här ska jag ta. Jag är så fruktansvärt less på det här. Om någon människa någonsin citerar plus minus igen. Och Erik Karlsson är det bästa exemplet på varför det är en värdelös statistik som inte säger någonting det säger någonting. Men jag ska förklara varför den är dålig. Den typ av spelare som oftast illustrerar hur mycket problem det är med plus minus är bra spelare i dåliga lag. Och det första problemet med plus minus är ju såklart att det är väldigt beroende av din omgivning och av slumpen. Mål säger mindre än målchanser och sånt där, men det säger någonting, så jag tycker att man kan kolla på mål för och emot. Problemet med plus minus är att det blandar massa olika spelformer. Powerplay, boxplay, 5-5, spel med öppen kasse och så vidare. Och då säger folk, nej, man räknar inte mål i powerplay, men det gör man. Bara insläppta dock. Och det är därför en spelare som Erik Karlsson ofta har dåligt plus minus. För att Erik kan göra hur många poäng som helst i powerplay, släppa in några mål, som han gör ibland. Men eftersom han inte spelar så mycket boxplay så får han inte så mycket plus där. Den här säsongen är ett jättebra exempel på det här. I powerplay, där han spelar så mycket, har Charles gjort 32 mål. De har också släppt in 9 mål, vilket inte är jättebra. Så han är minus 9 där. Han får ju ingenting för målen man gör. Han spelar inte jättemycket boxplay, men när han har spelat boxplay så har de bara släppt in ett mål, men också gjort ett mål. Så där är han plus 1. Men det är ändå minus 8 där. Sedan är det stora problemet, och det är därför jag är inne på bra spelare i dåliga lag, spel med öppet mål. För där inget lag är bra, alltså alla lag släpper in mer mål än de gör när de tar ut målvakten. Och givetvis kommer dåliga lag att ta ut målvakten mycket oftare, för de ligger under mycket oftare. Så i Erik Karlssons fall så är han minus 16 i spel med öppet mål och bara plus 4 i spel mot öppet mål. Så att Skitsamma. Han är minus 16 med spel med öppet mål. Min poäng är att ni hör att det är väldigt mycket minus här i de här olika spelformerna som inte har någonting att göra med 5-5-spel. Så ni ska få gissa här nu. Vad tror ni att Erik har för plus minus i spel 5-5?
Minus 1.
Jag säger plus 4.
Då ska jag säga, Adam, att han är minus 17 i plus minus.
Ja, men jag drar till med det ändå.
Ja. En väldigt bra gissning. Erik Karlsson är nu har jag mot öppet mål här. Det är faktiskt väldigt starkt där. Han har han är plus i spel mot öppet mål. Det är svårt att vara. Erik Karlsson är plus 6 i spel 5-5. Och minus 17 i vanlig plus minus. Och där tror jag att man förstår nu, som jag sa, nu har jag inte gått igenom alla spelformer här, men ni ser att de här grejerna, spelar man mycket powerplay men inte så mycket boxplay, kommer man automatiskt ha dåligt plus minus. Spelar ingen roll, du kommer vara bäst i ligan i powerplay. Om du inte spelar boxplay kommer du fortfarande vara minus där, totalt sett. Och samma sak, spelar ett dåligt lag kommer du ta ut målvakten oftare än du spelar mot ett öppet mål, för du kommer oftare att ligga under. Men du spelar alltid de situationerna för du är den bästa spelaren i det här laget, så då får du mycket minus där. Så att det är en otroligt, otroligt korkad statistik att använda. Vill man prata om målskillnad, vilket man kan göra, även om vi var inne på att okej, det kan vara lite slumpartat med mål och det beror på omgivning, men det säger ändå någonting. Då ska man prata om plus minus i 5-5 eller i andra spelformer. Du vill kanske veta om man är bra i 3-3, då kollar du i 3-3. Men i det här fallet, så som jag sa, Erik är plus 6 i 5-5 i ett ganska kastlag som San Jose är, och det tycker jag säger väldigt mycket om vilken bra säsong han har.
Stort tack för den plus minus utläggningen, Jonta. Jag kommer inte släppa in dig här uppe, utan du får
nej,
nästa.
Jag ville mest bara applådera för att det var ja. så bra förklarat.
Absolut.
Det finns en nästa pedagog där inne någonstans, tror du dig?
Nej, det var lite väl struligt där i mitten när han tog fram fel dokument. Och,
Jag hade inte förberett där, för att jag skulle säga att Adam nämnde ju det här innan, så då hann jag ju gå igång, men jag var tvungen att googla här under inspelning, så det var därför siffrorna blev lite röriga, så jag ber om ursäkt. Men
ja, det är okej, Jonta. Ja, det gör den. Filip Ekdahl skriver så här: tack för en bra podd som blivit om möjligt ännu bättre med Uffe tillbaka. Talar man för lite om Pavel Buchnevich som en av Blues stöttespelare framöver? Många talar om Kairou och Thomas, men Buchnevichs produktion är i paritet med spelare som Nylander, Point, Panari, Matthews, Kaprizov med flera i ett mediokert blueslag. Dessutom plus 11 jämfört med exempel Kairou och Chen som sitter på galna minus 36 och minus 33 i skrivande stund. Pratar från kommer direkt efter plus minus snacket från Jonta. Vart tror ni om Buchnevichs nästa kontrakt? 2 år kvar i nuläget. Hur mycket kan Blues tänka spendera på honom om vi antar att de går för att signa honom long term nästa sommar? Uffe, Buchnevich som spelare och hans kontrakt, hur lyder det då? Eller hur låter det då om du ska ge ett svar till Filip?
Nej, men det är klart, alltså, jag håller med Filip om att han är en underskattad spelare. Sen så måste man ändå ta i beräknande att han är ju lite äldre än vad till exempel Kairou och Thomas är. Så att han, jag vet inte, det känns som att nu är han inne i sin absoluta prime. De här senaste säsongerna sedan han kom till St. Louis har ju varit hans bästa i karriären. Och ingen skugga över det, men det känns som någonstans som att Kairou och Thomas tror jag kommer att ha en växel till att lägga in när de verkligen når upp till sin sätt. Topp-peak-nivå. Så jag förstår ju varför folk ser dem som framtiden för St. Louis Blues och kanske inte Buchnevich som ändå vill, vad blir han, 28 i år tror jag. Ja, han kommer att vara 30 då när nästa kontrakt skrivs. Så det är klart, fortsätter han att producera på den här nivån, absolut, då ska han ju ha mer i lön än de 5,8 han tjänar nu. Men jag tror inte att, det är ingen 9 miljoner spelare vi snackar om. Han är inte den nya Artemi Panarin eller så. Det är en bra topp 6 forward som har kapacitet att göra poäng. Ja, snitta en poäng per match eller kanske mer. Men liksom, han är ingen superstjärna.
Buchnevich är väl egentligen typ exemplet på en spelare som man ska akta sig för att investera för mycket i. Och med det menar jag att, precis som jag får säga, han är inne i sin absoluta prime just nu. Det är mycket möjligt att han inte kommer att producera mer än så här. Och när kontraktet går ut är han 29. Vi har sett det ända förut, det kan gå fort efter 30. Nu ska vi se,
alltså, är det Thomas Hertel-scenario som Sharks hade här för något år sedan?
Alltså Hertel för mig är en annan typ av spelare, och det är därför jag tänker att Thomas och Kairou har lite Hertel-grejen. De är så här: okej, okay, det här är inte spelare som kommer vara den bästa center i NHL, men det är spelare som kan vara bra stjärnor i NHL. Det tror jag det är Sharks tänker om Hertel och hoppas om Kairou och Thomas, och de är 23 och 24. Och där hoppas man att det finns ett par växlar till, medan vi som är inne på Buchnevich fyller 28. Han är nog var han är just nu. Sedan tror jag att de här ålderskurvorna som jag pratar mycket om, jag tror att de kommer att ändras, för att vi har sett sådana framsteg de senaste 5-10 åren i form av kostträning, återhämtning och hela den biten, och såklart medicinvetenskapen går framåt också. Så jag tror att vi kommer att se spelare hålla på ett helt annat sätt än vad de har gjort historiskt, så att ålderskurvorna kommer att justeras. Men med det sagt så, Buchnevich, jag håller också med Uffe som han säger att det är inte en stöttepelare. Det är Kairou och Thomas som de ska satsa på, och sedan har de sina problem också. Men om man ska ändå prata liksom var den högsta potentialen finns, då är det där man satsar liksom.
Marcus Söderblom undrar: hej, tack för en grym podd. I senaste avsnittet pratade ni om Sharks framtid. Nu är jag färgad, men både Filip Bystedt och Mattias Hävli tror jag har stor potential att bli bra NHL-spelare. Vad tänker ni kring det? Bystedt har bra storlek, snabb och fint skott. Han gjorde 20 poäng på 45 matcher säsongen som precis tog slut för LOC. Och Hävli har bra gener, är snabb, tekniskt bra skott och 6 poäng på 25 matcher. Det ska sägas att jag behåller gärna dem i Linköping dock. Här ser jag från Marcus. Först och främst tror jag att Marcus kan vara lugn. Både Bystedt och Hävlid tror jag kommer stanna kvar i SHL ytterligare en säsong. Mattias har ju haft skadebekymmer här. Annars tror jag att han hade kunnat ta ytterligare kliv i sin utveckling och bli en bra seniorback på SHL-nivå. Men Uffe, du som följer SHL precis som jag håller med Marcus. Jag ser både Bystedt och Hävelid som framtida NHL-spelare.
Det tror jag absolut. Och lite läckert nu också att de kliver in i J20-slutspelet efter att ha varit ordinarie i SHL. Det är lite så här ändå att de kommer ner och dominerar där. Linköpings J20-lag har ju inte haft världens bästa säsong, och så kommer de in bara och så går de vidare till kvartsfinal. Det är lite coolt. Men Hävelid där, alltså man måste ju ha klart för sig att kliva in i NHL som lite mindre back. Jag kommer inte ihåg hans mått exakt nu, men han är väl runt 1,80 kanske.
Ja, han är till och med under 1,80 ska vi säga.
Precis. Och så att, då krävs det ju att du har det där lilla extra. Och han har ju bevisat, liksom, åtminstone på juniornivå, att han är liksom en powerplay-back av rang. Men det gäller, jag tror för hans del, ska han slå i NHL så måste han bli liksom en powerplay-back av rang där också. Annars är det svårt faktiskt för backar av den storleken att verkligen göra avtryck. Bystedt har ju mer storleken för sig, och han kommer ju inte att bli en första center i NHL, men om han blir en andra eller tredje center så tror jag Sharks kommer att vara svinnöjda över det, såklart. Så jag ser väl att båda två har en framtid i NHL, men i Hävelids fall så det kommer att krävas liksom att han tar de där extra stegen och blir en powerplayback som levererar för att han ska gå hela vägen, tror jag.
Ja, alltså jag har ju varit såld på båda de här spelarna ganska länge faktiskt. Jag tycker Bystedt var väl den mest jämna forwarden i juniorkronorna också i Halifax och Moncton, om man ser till både gruppspel och slutspel. Och Hävelid, du pratar ju om att de har levererat på juniornivå. Ser man till bäst om bäst turnering med JVM och U18. Mattias Hävelid var ju inte med den här gången i JVM, men jag ser honom som given i Göteborgs JVM i december som kommer. Och på U18-nivå, han hade ju 12 poäng på, vad var det, 6-7 matcher i U18 när de tog guld. Så han har ju bevisligen kunnat leverera mot jämnåriga på den nivån. Och ytterligare ett SHL-år, jag tror att de kommer säkert vara... Jag ser Bystedt som en andra center i LHC nästa år. Jag ser Hävelid som tvåa på högersidan, och att han kommer få äga andra PP också. Så de kommer ju få ett stort förtroende och många minuter att fortsätta utveckla. Så att, nej, jag ser ljus på deras framtid. Och för Marcus skull så kan jag ju säga att ja, det är väl bra att de stannar kvar i LHC för hans skull.
Nej, absolut. Minst ett år till. Det kommer båda att behöva. Det är helt övertygad om.
Nils Kero skriver: "Tjena Adam, grym podd ni kör. En fråga gällande New York Rangers och deras PP-formationer. Man har ju efter att man tradeat till sig Kane och Tarasenko formerat två mer jämna PP-uppställningar och bland annat spelar Mika, Tarasenko och Kreider i andra formationen. Finns ju ett lagom bra urval av offensiva spelare nu. Hur skulle du tillsammans med Jonta, Uffe, formera deras PP om de endast får spela med en PP-formation?"
Oh.
Jonta, den här känns som att du kommer vilja ta.
Jag sätter på mute nu, för nu är det här Jontas ballpark helt och hållet.
Nej, men alltså den här är ju så sjukt svår. Men den börjar ju med Fox på point och Kreider framför mål. De två är ju liksom, där finns det inget hot. Det är ju då möjligen om man ska liksom frångå framför målgrejen helt och hållet för att få in mer stjärnfors. Men Kreider är så pass bra på det så att jag tror att han får vara med. Mika är ju typ, alltså...
Är det inte Kane, Panarin, Mika?
Jo, sen är vi klara på men jag ska komma till det. Men jag satt och funderade hur mycket jag kan ta i här. Tycker ni att jag tar i om jag säger att Mika är en topp 3-spelare i världen i vänstra cirkeln i PP?
Vi har ju Ovechkin med såklart.
Alltså, är han det?
Ja, men nej, över
40 mål. Det är lite one trick pony nu med då.
Oj, det var väl lite... Den mixar ju one trick pony.
Ja, men han kan göra mål, men jag menar... Och det är ju, det är klart, det ska man inte se ner på. Det finns andra saker som jag ser ner på när det gäller Ovechkin, men jag håller med dig. Jag tycker att Mika
har ju fördelen av att han skjuter inte som Ovechkin, men han skjuter väldigt, väldigt bra. Men
han kan passa också. Exakt,
han är ju grunden playmaker. Både och. Mm. Ja. Och medan Ovechkin, jag håller med dig, det är inte bara att han är one trick pony, men han är också så här, han gör ju ingenting. Sen kan han slå en passning här och nu, men han är med i diskussionen. David Pastrnak, såklart. Nathan MacKinnon är väl där. Men alltså...
McDavid, Dreisaitl. De kan ju spela på vänstersidan. Vi ser dem vandra över lite ibland.
Ja, okej. Okay. Det är sant. Men nu tänker liksom... Specifikt den här... positionen. Man tänker ju McDavid, då tänker du att McDavid är ju bara bäst för att han är bäst. Alltså,
Tage Thompson den här säsongen.
Tage Thompson är där. Steven Stamkos förtjänar att nämnas. Men alltså, min poäng är att Mika är, han är uppe där och kollar Jordan Moore, sen uppe där. Panarin är ju en spelare som kan göra både också. De två ska ju vara där. Och sen är det då Kane. Så att jag tror att det är de tre. Problemet här, och den som jag skulle vara närmast att peta, det är Kane. För att han känns mest endimensionell. Han känns som en spelfördelare från högra cirkeln. Medan tar du in till exempel Tarasenko. Tarasenko spelar mycket till vänster i powerplay. Han känns kraftfull och han kan gå in i slottet. Så det du vill ha i Rangers här, och det du ser mer och mer i bra powerplay, är rörelse. Mika kan gå in i slottet, Panarin kan gå ut till höger. Han är en bra spelfördelare, bra handledsskott. Du vill ha lite rotation här. Så att undrar om det inte hade varit värt att testa Tarasenko istället för Kane.
Börjar du vackla nu alltså?
Ja, kanske ändå faktiskt. Ja, jag tror nog det.
Okej, så vi upprepar det här. Om Rangers ska gå på endast en PP-formation, då är det Fox på blå linjen, Tarasenko till höger, den tecknade cirkeln, Panarin i mitten, Zibanejad till vänster och Kreider framför mål då?
Nej, man måste börja med Kane.
Okej, vi går tillbaka till honom.
Jag vet, då får vi ha ett inspel.
Nej, men jag... men det känns ändå som... Kane har ju mer kreativitet i sig än Tarasenko. Målskyttar finns det ju där ändå i både Kreider och Zibanejad. Så att, jag står fast vid Kane.
Ja, okay. Då säger jag Tarasenko då.
Okay, jag tänkte låsa in en femma här nu när Uffe sa Kane. Där har du i alla fall ditt svar, Nils. Vi ska gå till Kristoffer Tollinsons fråga. Be om ursäkt om jag uttalar ditt efternamn fel. Hej, jag har en fråga. Vilken svensk NHL-back har bäst poängsnitt i historien? MVH Kristoffer.
Kommer du ihåg om jag sa att sådana här rena faktafrågor mejlar dem innan så vi kan kolla upp det?
Jag har facit.
Vad bra.
Men jag vill att ni två ska få gissa er fram till topp tre.
Vadå, det måste vara Erik Karlsson i år, eller?
Alltså menar du karriären?
I historien skriver Kristoffer.
Ah. Ja, då är Erik Karlsson i nummer ett.
Ja. Fredrik Olausson.
Ja, nej. Erik Karlsson är ett.
Lida sig högre än Olausson. Jag tror Olausson bara ligger på typ en halv poäng på matchen då. Han fick ju spela några dead pack-år där.
Jag kan säga att Olausson är inte med på topp tre. Men det är Erik Karlsson. Erik Karlsson är etta. Han snittar 0,8 poäng per match under de matcher han har spelat.
Lidas bör man ju kunna räkna ut. Han har ju typ, jag vill säga att Lidas har 11,42 på typ 15,64 matcher.
Ja, han har 11,42.
Ja.
Och han är också tvåa.
Ja.
På bäst poängsnitt av svenska backar. Mm. Och då är ju frågan, vem är trea här?
Hur många matcher måste man ha spelat för att nå upp?
Alltså jag vet ju att Adam Almqvist har väldigt högt poängsnitt om man inte är matchstak.
Ja, men vi tänker de större svenska NHL-backarna då. De ska ha lirat...
Då har ändå något tak här på spelade matcher, typ 100.
Ja, de måste ha lirat några säsonger där borta.
Okay.
Det är inte som Viktor Las som har bäst poängsnitt i SHL. Han spelade två matcher och gjorde fyra poäng och sånt där.
blev han utlasad sen och fick byta?
Åh,
det kom han.
Hallå där. Vem är trea här då?
Ja, men då skulle det faktiskt kunna... den här är svår.
Vet är det du? Inte Börje då? Börje Salmi.
Och han ligger högt då. Vad han? Han
har Uffe.
Jag slår till med Börje som nummer tre.
Applåder.
Tack.
Applåder.
Börje...
jag ska säga nu. Börje är 34 på den totala svenska listan. Han är trea bland backarna på 0,68 poäng per match. Så att där har ni börjat siffror. Den totala är 787 poäng på 1148 matcher.
Vad ligger John Klingberg på?
John Klingberg är femma. Viktor Hedman däremellan.
Mm.
Klingberg har 0,65 så han är precis bakom både Viktor och Börje. Då. Det ska man komma ihåg med tanke på hur bespottad han har varit den här säsongen. Framförallt i Anaheim då, även fast han har fått lite uppsving här i Minnesota. Yes, det var svaret till Kristoffer. Vi tar några frågor till från lyssnarna innan vi avrundar den här veckans NHL-puls. Aron Lassfolk skriver: hej, ber om ursäkt för en lång utläggning, men jag tycker det är ganska intressant hur finländare alltid blir underskattade i NHL. Jag har lyssnat på både NHL-timmen och Hockeypuls och jag tycker att Jonta aldrig riktigt har gett Rantanen den cred han förtjänar i Colorado. Till exempel i All-Star-uttagningen ni hade i podden så ville han inte ens ta ut Rantanen.
Oj.
Vi ska säga
till Jonta. Kyle Connor vibbar på den här vardagen.
Ja, men faktiskt. Och vi ska säga till Teufe också att när vi körde varsitt All-Star-lag, då funderade jag på Rantanen. Men Jonta slog ner det totalt. Nej, han är inte ens nära den här säsongen. Så att här måste du försvara dig till Aron och alla finländare där ute, Jonta.
Nej, men jag lägger mig.
Jaha.
Nej, men Rantanen har ju gjort... Det är kanske lite grann sådär att man... Då får man väl säga att liksom man... Colorado var inte det laget man fokuserade mest på under den här säsongen. För man säger, ja, det kommer lösa sig, de kommer vara med. Man tänkte inte så mycket på dem. Men ju mer man har tittat och satt sig in i dem, desto mer inser man att Mikko Rantanen gör en helt fantastisk säsong och har varit deras bästa spelare. Och det säger inte lite det där laget.
Sin bästa i karriären ska vi också tillägga. Han är trea i målligan på 48 baller, har 88 poäng totalt. Så att, jag vet inte, ska man prata hardspelare i Colorado, då är väl Rantanen där.
Ja, alltså, okej, nu ska vi säga så här. För det här är ju speciellt att nu Rantanen har varit deras mest värdefulla spelare. Cale Makar har förmodligen fortfarande varit deras bästa spelare, men han har ju missat en del matcher och sånt där. Och det är inte någonting med Rantanen. Jag tycker att Cale Makar är kanske världens näst bästa spelare.
Ja, absolut.
Jag skulle nog ta honom över Matthews faktiskt.
Alltså, han är topp tre i alla fall.
Ja. Så att, nej men absolut, jag lägger mig platt. Rantanen gör en guldsäsong. Jag tycker ändå, vi brukar ge Barkov lite kärlek här. Heiskanen brukar få mycket kärlek. Sebastian Aho får för lite kärlek. Jussi Saros tycker jag ändå vi brukar lyfta fram lite nu och då.
Mm. Ja, alltså framförallt förra säsongen när han var med i Vesna-racet så pratade vi väldigt mycket om Jussi Saros.
Ja.
I NHL.
Och vi var ju tydliga med att han och inte Roman Josi var deras mest värdefulla spelare i fjol, fast Josi hade den där supersäsongen.
Jajamän. Niklas Johansson skriver så här: hej, mitt namn är... Ja, Niklas Johansson då. Ja, jag behöver ursäkt för det där. Ja, hej.
Det var roligt att du skrev annat. Hej.
Mitt namn är Elin Andersson.
Hej, mitt namn är Albin, vill du?
Ja, precis. Han skriver i alla fall så här: jag skulle vilja fråga om Carl Hagelin. Har vi sett det sista av honom på NHL-nivå, tror ni? Tror ni också att han avslutar karriären efter sommaren, eller kan han tänka sig att vända hem till svensk ishockey? Vad blir hans legacy i svensk ishockey också? Min känsla är att han är relativt okänd för många svenskar trots två Stanley Cup-titlar. Och jag antar att det beror på att han bara haft möjlighet att ställa upp i Tre Kronor två gånger, OS 2014 och World Cup 2016. Tack för en gedigen podd. Och ungefär tycker jag att Niklas, han för ju fram väldigt många bra poäng när det kommer till Carl Hagelins karriär och hans status i svensk ishockey.
Ja, den är intressant den där. Det är klart, två Stanley Cup-segrar skämtar man inte bort. Jag menar, också framförallt sättet han spelade på under de här åren. Inte minst, vi minns kedjan med honom, Phil Kessel och Nick Bonino var det, va?
Ja.
Det man kommer minnas honom för är såklart speeden och hur fasligt bra han var, inte minst i boxplay. Där han ju även var ett offensivt hot tack vare sin fart. Så det är nog möjligt att vi kanske, att han kommer att bli lite bortglömd. Just för det är som vi alla vet, alltså det du gör i Tre Kronor blir så otroligt viktigt för den breda massan. För oss som NHL-nördar kan uppskatta Carl Hagelin och hans karriär på många sätt som resten kanske inte gör. Men så här, ska du bli folkkär, liksom bli en spelare som verkligen folk kommer att minnas överlag, då tror jag att antingen att du gör liksom ett så här Jakob Silfverberg-slutspel i SM-slutspelet, eller liksom att du gör en riktigt bra VM-turnering eller ett OS eller sådär. Och det kanske inte Carl Hagelin har gjort på det sättet. Men, och är det det sista vi ser av honom? Jag vet ärligt talat inte. Nu var det länge sedan man hörde något. Men det var väl, först var den här otäcka ögonskadan och sen tror han opererade höften. Och det känns ju som att det kanske är lite väl mycket för att han ska komma tillbaks och kunna spela NHL igen i alla fall. Sen vet inte jag liksom... Det känns för någonstans som att han har uppnått så mycket redan, så jag vet inte hur sugen han är på att typ flytta hem och spela i Hockeyallsvenskan med Södertälje.
Fast där börjar jag fundera, Uffe, för att
du
SSK... Ja, men nej, jag säger inte att jag tror det, men SSK kommer satsa tungt nästa år för att ta SHL-biljetten om de inte lyckas med det i år. Jag ser det som kanske min största favorit, nu är jag väldigt tidigt på det, men för 23-24 säsongen.
Jag har hört att Turo Svensson har snackat om det i poddarna.
Ja.
Nu ser inte ni, vi har ju bilden vi spelar in. Men det var extremt roligt att när Adam sa, nu är jag väldigt tid på det, så kollar han på klockan. Så här, ja, hade det varit 23.41 ikväll, då hade det varit rimligt. Men nu är det lite väl tidigt.
Det var ju inte av den, det var inte av den anledningen, utan mer att jag vet att vi måste börja avrunda snart.
Ja. Okej, okay, ja. Jag kan lägga in en grej här då, om Hagelin, för jag tror att när du pratar om hans arv och sånt där, jag tror att han kommer att få en betydligt högre status än han har. För att Hagelin för mig har en väldigt bra hockeyhjärna och personlighet för att bli antingen tv-expert eller tränare. Och jag tror att vill han gå den vägen, som jag hoppas att han gör, vore kul att ha kvar i hockeyn när han väl är klar. Då tror jag att han kommer att kunna göra väldigt stora avtryck på det sättet. Och kanske bli ett namn i Sverige. Så att det kan jag se. Han är absolut en sån som jag kan se göra avtryck efter karriären. Men
4 år på University of Michigan. Det är, han har ju...
Ja.
Alltså det är ju...
Han var väl kapten där också någon säsong, va?
Ja, men han har den där grejen liksom... den här jävla... Han är en väldigt... den här grejen man gillar av folk som är väldigt sympatiska. Men också har den här jävla namma grejen. Som lyckas vara kravställare och vinnare. Men också... men utan att på något sätt vara... rövhål. Om man ska betala klarspråk. Så att han har någonting där. Sen, det senaste jag hörde var att han i alla fall började träna och sånt där. Så att jag hoppas att det inte är färdigspelat.
Nej, han kan säkert få en tryout till hösten. Alltså det är inte omöjligt. Jag tror inte att han kommer få ett kontrakt bara rakt upp och ner efter så här lång frånvaro. Men...
Nej, det är klart att framförallt en sån spelare som honom, om du har opererat höften, och en sån spelare som har levt så mycket på sin speed, det är klart att klubbar vill se vad som finns kvar av skridskoåkningen.
Hej, Susanne Axel här. När du gör som jag och listar dig på en av Krys vårdcentraler får du en fast läkarkontakt som kan din sjukdomshistoria. Du får träffa erfarna specialister, tillgång till lättakuten och så kan du chatta med vårdpersonalen. Så gör ditt viktigaste val idag. Lista dig hos Kry.
Hej, Synoptik här. Hos oss får du hjälp med att ta hand om din ögonhälsa. Med vår synundersökning kan vi upptäcka både synförändringar och tecken på vanliga ögonsjukdomar. Boka tid på synoptik.se.
Men för att avsluta min SSK-analys där, om det inte blir NHL för hans del, så jag både hoppas och tror lite grann i alla fall att det kan vara aktuellt att han flyttar till Hockeyallsvenskan och SSK. Av den anledningen att han är från Nykvarn, han bor där under somrarna, han har sin SSK-koppling. Och just nu när det inte finns ett Stockholmslag i SHL, så ska det bli svensk ishockey för honom. Då tror jag att han värderar närheten hem och tryggheten där. Och därför kan han mycket väl signa med SSK om han vill köra något eller några år här hemma. Så det återstår väl att se. Men det hade varit väldigt kul, för det hade ju blivit direkt en av de största profilerna i ligan. Och tänk om Linus Udell signar nytt också. Då skulle ju SSK kunna få en av de bästa forwardsuppsättningarna i H. Så det hoppas vi väl få för SSKs del. Nu lät jag som en SSK här. Plötsligt. Vi tar 2 frågor till innan vi säger tack och hej. Tobbe Eriksson skriver: hej, tack för en dunder podd. Fråga till nästa inspelning av NHL Puls. Vad tror ni händer med Detroits svenskar vars kontrakt går ut i sommar? Magnus Hellberg, Gustav Lindström, Pontus Andreasson, Viktor Brattström och såklart Robert Hägg. Vem blir kvar? Blir någon kvar? Och vi kan väl börja med att säga att Pontus Andreasson är klar för Luleå. Han kommer att flytta hem. Sedan tror jag väl inte att Magnus Hellberg får förnyat, inte heller Viktor Brattström, och då undrar man ju Robert Hägg, Gustav Lindström Uffe.
Robert Hägg tror jag inte får nytt kontrakt heller. Det är nog Gustav Lindström tror jag den som har bäst chans, och det är väl mycket baserat liksom på också var de draftade honom andra rundan och att han fortfarande är relativt ung. Sen så har väl inte han har väl inte gjort någon succé-säsong sådär, men det är väl han jag kan känna av de här som känns naturligt att förlänga med. I övrigt så tror jag att alla kommer att gå vidare.
Har du några invändningar på det, Jonta? Eller håller du med?
Nej, det lät rimligt.
Okej, då har vi pratat tidigare om att Detroit verkar uppskattat Robban Hägg, och det är han ju även i NHL Puls, så säger du att han kan få ett annat avtal i NHL och bli kvar där borta?
Det hoppas jag verkligen. Annars ska jag bara lägga ner den här podden.
Ska vi inte snacka in honom i Modo nu då? Gör en Hagelin där. Han är ju i och för sig från Gimo Uppsala-området där, men mm. det är väl Modo man förknippar honom
med. Absolut, han är modoit. Han älskar Modo.
Ja, gick ju hockeygym uppe i Örnsköldsvik och hade ju några seniorsäsonger också innan han flyttade över. Eller en i alla fall. Jonathan Vicencio Sjöberg får avsluta frågebatteriet för den här gången. Hej på er Adam, Jonta och Uffe. Här är en fråga till podden. Vad är status på den ryska målvakten Ivan Fedotov? Den senaste som finns att läsa kring Fedotov är från september i höstas då han dragit tillbaka sin överklagan och är kvar i Ryssland. Vad vet man mer om hans nuvarande situation, framtida karriär, ersättning från Flyers och så vidare? Det här är ju trots allt en målvakt som så sent som i fjol levererade 94,3% i ett OS och som i Flyers målvaktssituation förmodligen hade gjort framträdande i NHL den här säsongen. Avslutningsvis, tack för en otroligt bra podd. Hälsningar från Dalarna, Jonathan. Uffe, jag har inte läst någonting kring Fedotovs
status på flera månader. Nej, det där är ju rent ut sagt, ja, det är mycket skit som händer i Ryssland just nu och det här är väl bara liksom en av grejerna. Men han, vad jag förstår, han blev fängslad i höstas och sen... Jag ska väl säga att jag inte letar aktivt efter information och det är klart att med det som pågår där borta så har det blivit ännu svårare att få information som känns trovärdig. Men vad jag minns, det sista jag läste, och det kanske var i typ september, det var att han var fängslad.
Jag har tagit till en militärbas för att göra militärtjänstgöring egentligen då.
Ja, och vad jag har förstått så har han inte spelat någon hockey alls den här säsongen.
Nej,
har
inte.
Nu har jag av principskäl inte följt KL i år, ska jag säga. Så att jag har noll koll på vad som har hänt där. Men jag bara kollar snabbt på hans Elite Prospect-sida och det är tomt liksom. Så,
ja.
Ja, jag vet inte. Alltså, så här, krasst. Alltså, man får ju bara hoppas att killen är vid livet.
Mm. Ja, hans agent gick ut och sa det också när han blev tagen till den här militärbasen att han hade initierats med någon form av mystisk substans eller ämne. Det var i alla fall vad som citerades i olika internationella medier. Och efter det så har ju informationen varit knapphändig. Och du som följer nordamerikansk media på nära håll, Jonta, och har källor där borta, har du fått någon ny information gällande Fedotov? Eller är det det vi har från höstas?
Nej, jag har inte hört någonting, tyvärr.
Nej. Nej, och vi ska inte spekulera mer om var han är någonstans eller vad som händer med honom. Det vi kan säga i alla fall är ju att han hade ett kontrakt med Flyers över den här säsongen värt 925 000 dollar. Vad som händer nu för 26 åren, det återstår att se. Uffe och Jonta, den här veckans NHL-puls är över. Stort tack Uffe för att du var med igen en gång.
Tack själv.
Och Jonta, grazie. Grazie.
Ja, lehebe.
Ja, det blir lite finska där.
Ja, också. Jag älskar Finland. Och framförallt att Finland ska spela i cred.
Ja, du har ju haft några dagar i Finland också.
Så är det. Ja, jag kan säga varsågod.
Ja, vill du komma med lite smygreklam förresten för NHL-studion i helgen?
Ja, trevligt. Absolut. Oj, oj, oj. Nu är det ju dags. Nu är det slut på skitsäsongen. Så nu är det kommentering för Lindqvist. Dubbelt i helgen. Pittsburgh-Boston på lördag kan man se. Oj, oj, oj. Ja, det är Pittsburgh jagar desperat slutspel. Boston, alltid sevärda. Och sen blir det Rangers Capitals på söndag. NHL-studion ramar in och ni får då se vilken powerplay-formation det blir. Jag ska ju mässa mitt slutgiltiga svar så att de då vet vad som gäller. Nej då. Det kommer att komma lite intervjuer och grejer. Jag kan inte lova vad den, för jag ska sätta mig och mässa diverse spelare efter vi är klara här och kolla om någon vill vara med. Så vi håller tummarna.
Mm. Absolut.
Om det inte blir några intervjuer så har jag ju, då blir jobbet, då har jag avslöjat att jag inte lyckades med mitt jobb här. Så att då kan man skratta åt mig. Nej, men så häng gärna med på det. Det ska bli väldigt kul.
Ja, vi kommer följa er studion här helgen. Sen är vi tillbaka med ett nytt NHL-puls nästa vecka. Och då kanske vi kommer titta lite närmare på slutspelspushen för de lag som är inblandade i det från grundserien. Det är ju 8, 9, 10, 11 matcher kvar för lagen i NHL. Och med det så säger vi tack för den här gången. Vi hoppas att ni är med oss framöver här och hör över till adam.johansson@expressen.se eller DM oss på Instagram eller Twitter, för där finns vi också. Så, då säger vi tack och hej, puss och kram på er.
Tack och hej.
Tack och hej.
Du har lyssnat på en podcast från Expressen. Ansvarig utgivare är Claes Granström.